Det är onsdagen den 29 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Idag ska vi prata skolan igen. Det är ju fortfarande det näst viktigaste ämnet för väljarna. Vi ska prata skola med en känd person som varit med flera gånger i podden tidigare. Hon heter Linnea Lindqvist och har precis kommit ut med boken Vad jag pratar om när jag pratar om skolan. Varmt välkommen hit, Linnea.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här igen.
Ja, men kul att få vara med. Jag är väl typ stammis snart, va?
Ja, börja bli det. Du är lärare och rektor, ska sägas. Författare då förstås och fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Du har ju skrivit några böcker tidigare. Vad är det viktigaste som är nytt i den här boken jämfört med tidigare?
Nej, men det här känns som min debut. Även om jag har skrivit en del böcker själv och jag har skrivit med andra och varit med i några antologier. Men det här är ju liksom min personliga berättelse om skolan. Vad jag tänker att så här, dels problembilden som jag försöker vara väldigt så här, rak och ärlig med. Precis hur det ser ut och sen vad vi behöver göra åt det. Mm. Och inte vara rädd för att lägga fram förslag som många kommer se som väldigt kontroversiella.
Är det här liksom sammanfattning av allt du tror och tänker, tänker om skolan? Så att säga?
Ja, det är vad jag pratar om när jag pratar om skolan. Mm. Och det man kanske inte får möjlighet att prata om så här uttummande i... Om man är med i liksom Nyhetsmorgon så har man 8 minuter och så har man någon text på 3000 tecken och så. Man tar ju bara små glimtar när man är med. Men här är liksom 240 sidor med problembeskrivningen där jag beskriver väldigt öppet och ärligt liksom vad vi möter i särskilt utsatta områden. Mm. Och att vi måste sluta liksom säga, det får vi inte prata om. Den här boken handlar om det som är tabu att prata om i förorten.
Intressant, vi ska återkomma till det. Med skolan är det så att alla har vi erfarenhet från den, för vi har alla gått i skolan, du också förstås. Du började skolan i slutet på 80-talet, berättar du, precis före kommunaliseringen och före de stora friskolereformerna. Om vi tittar på helheten, den svenska skolan 1989, var det en bra skola på den tiden?
Alltså då får jag ju gå tillbaka när jag var barn. Och min bild av den är att det var väldigt idylliskt. Nu är jag uppvuxen i ett klassiskt villområde. En skola som... Ja, men väldigt så traditionella lärare. Hon heter Berit, min lågstadielärare, som inte gav upp när det gällde att läsa. Jag hade jättesvårt att lära mig läsa. Men hon satt ju och tragglade ljuden med mig tills det släppte.
Mm. Okej, men det är dina egna minnen. Men när du pratar med äldre kollegor, när du läser det som har skett tidigare, vad tror du då? Hur bra var den svenska skolan, om man säger, som helhet på 80-talet?
Ja, men den var ju bättre än vad den är nu. Vi har ju inte de resultatskillnaderna, såklart. Mm. Men då hade vi heller inte haft den migrationen vi har, såklart. Så det påverkar ju. Resultatskillnaderna är ju främst utifrån olika elevgrupper. Men det jag tycker är intressant när man nu liksom, för nu svänger ju pendeln lite. Nu pratar alla om att man ska jobba med Phoenix igen. Det ska vara mer lärarstyrd undervisning, mer explicit. Och då säger många av de äldre lärarna jag träffade, men så här jobbade jag förr i tiden, varför slutar jag med det? Mm. Så att pendeln svänger ju, och nu är den på väg tillbaka.
Ja, men så kan jag känna lite ibland att svenska skolan kanske var ganska bra ett tag på 90-talet. Vi kallar ju den för flumskola, vi har ju alla våra egna minnen om fåniga anekdoter och fåniga saker. Men vi kanske inte skulle ha börjat ändra så mycket från början rent av.
Nej, men vi kom väl in också väldigt mycket på att man skulle experimentera och man skulle hitta sig själv i skolan. Men det jag skriver mycket om i boken är också att så här, skolan är till för att bli någon. Alltså bli något, inte någon. Men det vill säga att vi ska ju rusta eleverna för att kunna gå vidare till högre studier. Men vi ska ju inte hålla på att forma personlighetsdrag. Det är ju grunden en auktoritär liksom, tankefigur. Vi ska ju rusta dem för att själva kunna göra fria val. Vad de vill göra med sina liv. Men rösta dem för den väg de vill ta så att de har de förutsättningarna de behöver.
Men det här du beskriver med att man ska börja fostra folk till vissa speciella karaktärsdrag och speciell personlighet. Så när dyker du upp i skolan och var kommer det ifrån egentligen?
Nej, men det har ju att göra väldigt mycket med att man ska börja analysera och experimentera väldigt tidigt. Mm. Alltså det är så att du behöver ju först lära dig liksom faktakunskaper innan du kan börja analysera. Hur skulle jag få fråga så här, vilket valsystem är bäst, det svenska eller USA? Så, men då måste jag ju veta någonting, annars kan jag inte uttala mig om det. Så skolan har ju landat väldigt mycket i också att vi också någonstans har glömt att så här, när barn går från att bli barn till ungdom till ung vuxen, då händer det jättemycket saker i dem, och det är egentligen ingenting konstigt. Men då vill ju vi sätta liksom, då pratar man till exempel om psykisk ohälsa, men när man börjar grotta ner i det, en del av det som man beskriver, det är ju att bli ungdom, att testa gränser och så vidare. Så att vi behöver liksom någonstans gå tillbaka till att skolan ska forma elever att bli något, att de ska kunna ta sig vidare i livet helt enkelt.
Mm. Du skriver så här i boken, jag ska citera: när jag var barn fanns det fortfarande rester av enhetsskolan, medan den skola jag arbetar idag är konkurrensutsatt, segregerad skola där föräldrarnas utbildningsnivå och grad av hemresurser avgör hur det går för eleverna i skolan. Och lite senare, Sverige är faktiskt det land inom OECD som har den största resultatskillnaden mellan elever som har starka respektive svaga hemresurser. Och det här låter ju ganska förfärligt. Varför har det blivit så att ens bakgrund och förutsättningar har kommit att bli så viktiga?
Därför att vi har, dels så har vi ett skolsystem som i sin konstruktion, alltså själva grundincitamentet i skolsystemet är ju segregation. Det är ett problem, men det största problemet som vi har pratat om många gånger tidigare är ju bostadssegregationen såklart. Men det fria skolvalet och hur vi har konstruerat skolsystemet har ju ökat skolsegregationen med 25%. Och sen är det ju så att vi har inte lyckats att kompensera helt enkelt för elevers olika hemresurser. Och det handlar om hur vi undervisar. Alltså att vi bygger inte språk tillräckligt bra. Vi ger ju inte elever förutsättningar att faktiskt lyckas i skolan. Och jag gör ju upp det, så många som läser kommer nog bli ganska provocerade. För att jag är väldigt uppe med att vi misslyckas. Vi måste se oss själva i spegeln och kunna säga det. Vi är inte tillräckligt bra i de utsatta områdena. Med den resursdelning vi har så ska vi banne mig lyckas bättre än vad vi gör. Och det handlar inte om mer pengar till oss, utan det handlar om hur vi arbetar.
Jag har ju svårt att personligen tänka mig ett större misslyckande för skolan än att inte klara det kompensatoriska uppdraget, det vill säga att det blir så att ens förutsättningar är det som avgör mycket av en skolgång. Vems fel är detta blivit så här?
Nej, men jag tycker inte att man behöver liksom, det går inte att säga så här, det är just det här felet. Men jag tror att en stor del som vi behöver rannsaka oss själva, vi som jobbar i utsatta områden, det är ju dels det här att vi har en väldigt experimentell undervisning. Vi har en kunskapssyn som är att man ska liksom hitta sin kunskap och utforska sig fram till den. Och att kunskap sker i mötet med andra. Vi har inte byggt vår undervisning på hur vi vet att barn tar till sig information, bearbetar information och lagrar det i långtidsminnet. Och det är förödande för våra språksvaga elever. Mm. Så det tror jag är en jättestor del. Och sen skolsystemet såklart spelar ju in, för det ger oss förutsättningarna på golvet. Men det handlar jättemycket, och då framförallt också att vi misslyckas när det gäller trygghet och studiero, studiedisciplin. Mm. Det är alldeles för mycket, det är alldeles för pratigt i klassrummen. För det man behöver komma ihåg hela tiden, det är att våra elever, andraspråkselever, de lär sig på sitt andra språk. De bygger faktakunskaper samtidigt som de ska lära sig ett språk. De dubbelarbetar. Och om det hela tiden är störande ljud och prat i klassrummet, då får de inte en chans att tänka en tanke färdigt utan att bli avbrutna. Och det gör också att man lär sig mindre. Mm. De hinner liksom aldrig börja befästa och komma ihåg saker. Då får man repetera hela tiden och då kommer du inte framåt. Så att det är många delar som vi behöver ta tag i. Och jag beskriver i boken hur jag tycker man ska göra det.
Mm. Ja, men verkligen. För att först har vi har haft en hög invandring, vilket lett till ekonomisk segregation. Vi har en samhällsplanering och bostadsområden som också har blivit segregerade. Till det har då kommit då det här du beskriver med skolsystemet och friskolor som har ökat segregationen ytterligare. Och sen har vi då helt enkelt inte rätt pedagogik och rätt helt enkelt kunskapsbas för att kunna ta oss an den här uppgiften som var svår redan från början. Det är ju liksom en cocktail av flera olika giftiga drycker, låter det som, helt enkelt.
Ja, men politiker behöver förstå att det är lättare att bestiga Kebnekaise än Mount Everest. Mm. Och de liksom skickar upp oss på Mount Everest utan syrgas, och sen så tycker de att vi är dåliga när vi inte når toppen. Men jag menar på att vi behöver ju förändra vissa saker i skolsystemet för att inte öka segregationen ännu mer. Och sen så behöver vi rösta våra lärare starka i alltså den bästa undervisningen för våra elever. Och vi behöver vara väldigt tydliga med att tidigt träna förmågor och faktiskt ha en gemensam skolkultur på skolorna. Mm. Det misslyckas vi med idag.
Jag tror vi ska återkomma till alla de här förslagen. Vi ska bara gå ner om lite i det du berättar om i boken. För det är ju många intressanta, en del hemska interiörer från skolan. Första kapitlet heter Sveket mot flickorna. Vem har svikit dem och på vilket sätt?
Nej, men vi har svikit flickorna därför att vi inte har stått rakryggat upp mot att i Sverige har flickor och pojkar lika rättigheter och möjligheter. Mm. Vi har varit, även jag har själv haft ett kulturrelativistiskt synsätt. Jag har inte det längre, för att jag har själv för lyckligtvis omvärderat många saker. Så att det är ju, vi har ju många fina ord och vi har många fina planer. Men när det väl kommer till kritan så står vi inte rakryggad upp för att flickor och pojkar har samma möjligheter och rättigheter.
I relation då till hedersproblematik exempelvis?
Ja, men när det gäller exempel begränsande hedersnormer. Och i de yngre åren så är det ju främst de begränsande normerna som vi behöver bli uppmärksamma på. Mm. Och då måste vi ta på oss de glasögonen. Mm.
Du hade ett exempel i boken, din bror, bara 10 år gammal, som så att säga säger till sin 7-åriga syster. Kan inte du berätta om det? För jag tycker det är ganska illustrativt.
Nej, men det var precis, jag har haft flera sådana fall. Men flera sådana elevärenden. Men där var det ju en flicka som jag är ofta ute bland eleverna. På raster och liksom äter med dem och på lektionsbesök och så. Men jag upptäckte, eller alltså jag bara såg henne att hon satt och lekte med några pojkar och hennes bror gick dit och avbröt leken och tog med henne därifrån. Och första gången tänkte jag väl inte på det. Så han kanske ville vara med sin syra. Men sen händer det igen och igen. Och då blir jag så här, det här är nog inte bara att han vill leka med sin syster. Och sen så kröpte det ju fram när jag pratade med henne att hennes bror inte vill att hon ska leka med pojkar, helt enkelt.
Mm. Och varför inte det? Vad är det som...
Nej, men för att det var inte lämpligt, helt enkelt. Och det hade ju inte han kommit på själv. Han var ju matad med det hemifrån. Så att jag inledde ju ett arbete där med föräldrarna. Så vi pratade ju väldigt mycket kring. Och där, sen kom det ju fram att den äldre systern i familjen då, hon fick ju inte vara på fritidsgården, hon fick inte simma, hon fick inte vara ute med kompisar. Så där, och då pratade jag, och då sa jag också det vid ett tillfälle till pappan, att du behöver se dig själv i spegeln. Därför att även om du inte har sagt till, han heter ju inte Ahmed, men han heter i boken, att om, när du säger, jag förstår att du inte har sagt till Ahmed att Esma inte får leka med pojkar, men han ser ju vad du gör med den äldre systern. Att hon inte har frihet. Mm. Då gör ju han till slut samma sak mot sin syster. Så att du behöver se dig själv i spegeln. Liksom, vad är det för normer som ni har i er familj? Och det behöver vi prata om. Så vi fick ju en jättefin relation.
Mm. Man skattar ju att det är då nästan 250 000 människor som lever inom en sån här hedersproblematik i Sverige. Det här var ju ett område som länge var svårt att diskutera. Man pratade ofta om diskussionen snarare än att prata om problemen. Man beskyllde folk för rasism och diskriminering och så vidare. Går det bättre att prata och diskutera och hantera det här idag, tycker du, jämfört med det?
Ja, det har ju hänt saker om man jämför med alltså 20 år sedan när Fadime mördades och innan. Liksom, vi har ju inte hört något nytt talibantal de senaste åren, om man tänker på det Gudrun Schyman höll.
Hon sa att det var samma...
Det var samma normer och strukturer i Sverige som talibanernas i Afghanistan. Mm. Och det kan man ju vifta bort som liksom korkat, men den här tankefiguren finns ju på något sätt kvar. Ja,
den var ju inte helt out there då, när det var 2005 eller något sånt. Precis. Nej. Okay. Men vi är mer seriösa och kunniga idag, skulle du säga.
Ja, eller? Men det tycker jag. Alltså, nu finns det, Jämställdhetsmyndigheten har ju haft det här uppdraget, innan var det ju en annan. Så att det har ju funnits ett arbete över tid. Man har ju skärpt väldigt många lagar, stiftat nya lagar för att liksom kunna skydda de barn och unga, eller även vuxna som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Så det är klart att det har gått åt rätt håll. Men jag tänker att det som bränner till, som jag beskriver mycket i boken, det är när vi står där face to face med föräldrarna och eleverna.
Mm.
Det är mycket lättare att prata om det på ett plan som man kanske gör liksom på seminarier och på så sätt. Men vi facear ju, vi träffar ju de här människorna. Vi är ju beroende att ha en relation till dem.
Mm.
Och det är också så att jag förstår att det är jättesvårt som skolpersonal att ta de här samtalen. För att man är ju också mån om att ha en god relation med dem man arbetar med. Det är ju jätteviktigt i skolan. Men jag menar på att där behöver vi skolledare. Vi behöver liksom ställa oss i fronten för det här. Därför jag tror att det blir mycket lättare för lärare att ta de här frågorna om man vet att man har skolledningens rygg. Att man har skydd och liksom att de backar upp en.
Ja, det är klart.
Men vi gör ju absolut inte tillräckligt i skolan. Vi har ju elever varje år som förs bort till exempel. Det läser man i tidningen varje höst. Elever som inte kommer tillbaka, som könsstympas, blir bortlovade. För det är så att i gymnasiet har man inte skolplikt.
Nej.
Så det är ganska vanligt att man väntar med att gifta bort det efter grundskolan. För man letar inte, alltså man har inte samma skyldighet på gymnasiet. Man kan ju välja att inte gå gymnasiet. Så att då är det lättare liksom, att komma undan så att säga, än var i grundskolan där det är skolplikt.
Just det. Du drar ju in den här diskussionen om, ni vet, den här broken window-teorin som då används när det gäller stökiga och kriminella områden, även i heder. Vad är det första sönderslagna fönstret i hederssammanhang så att säga?
Nej, men det kan ju vara till exempel att en flicka blir avbruten i sin lek.
Mm.
Eller att man inte går och simmar till exempel. Det kan vara den typen av... Framförallt är det väl att man inte får leka med pojkar. Man vill inte att man ska hålla en pojke i handen till exempel när man går på utflykt. Det kan vara sådana saker. Om du pratar om de små barnen. Och sen blir det ju ofta tydligare ju äldre de blir att de lever under hedersnormer.
En liten instickfråga där just angående simundervisningen. Jag vet ju att bland annat Stockholm har man ju då i utsatta områden delat upp simskolan då från 8 år och uppåt efter kön. För det anses då inte för helt enkelt att flickor ska få kunna gå på simskola alls. Är det rätt lösning att så att säga gå normerna till mötes på det sättet, tror du?
Alltså jag kan förstå det på ett sätt, därför du får inte betyg i sexan och nian, eller nian framförallt, eller sexan, om du inte kan simma. Det är det enda liksom skarpa kunskapskravet i skolan, i läroplanen, kursplanerna. Men jag tycker inte att det är rätt väg att gå, därför att som jag beskriver just där med simningen i boken, att när man accepterar könsseparata badtider så agerar man ju fördomsfullt och har dubbla måttstockar mot dem som man säger sig vilja skydda mot fördomar.
Mm.
Sen är det jätteviktigt att alla barn lär sig simma. Det är en livförsäkring, det är en förutsättning för att få betyg, men jag tycker absolut inte att man ska acceptera att man har dubbla måttstockar för flickor och pojkar, för det har vi inte i Sverige.
Du har ju jobbat i skolan i 20 år ungefär. Hedersproblematik och sådana saker, hur har du utvecklats under den här tiden? Har du blivit mer eller mindre, bättre eller sämre?
Jag tror att min upplevelse är att det har blivit mer, men jag tror också det är för att vi lär oss mer.
Mm.
Och när vi lär oss mer så får vi syn på mer. Så att det kan jag inte svara på hur mycket det har ökat. Men min bild är att det är mer närvarande, men jag tror att det är för att vi får mer kunskap.
Mm.
Och att det är också det när man, jag har själv varit kulturrelativist och tänkt så här, men det är så här de gör i sin kultur. Men någonstans får man göra upp med sig själv, alltså, men vad har jag för moralisk kompass om jag tänker så? Och när jag började jobba i utsatta områden så var jag i minoritet som liksom, inom situationstecken, helt svensk. Och de flesta av mina kollegor var inte det. Jag liksom ville också vara med. Jag ville förstå var de kom från och deras liksom, kultur och traditioner och så. Och då gick inte jag emot som jag borde ha gjort, för att jag inte förstod.
Har du stött på att lärare eller annan skolpersonal själva delar de här normerna som går i hederstecken så att säga?
Ja, absolut. Och det är också en jättesvår sak att hantera som skolledare. Därför att det är ofta inte konkret. Man märker små subtila saker. Och sen är det klart att Och då behöver man ju ta de här diskussionerna med dem. Och det var också, det tog ett tag innan jag vågade det. För att jag inte ville bli kallad för intolerant eller rasist eller islamofob. Men det finns, och sen är det tvärtom också. Jag har jobbat med flera stycken som har upptäckt det här för just att de är från, har den kulturella bakgrunden. De ser det, de ser saker som jag inte ser för att de har det. Så det går ju från båda håll såklart.
Mm. Du ger ju flera exempel på konfrontationer eller möten med föräldrar då, där ibland slutar det bra, ibland kanske det är svårt. En pappa säger till dig, du ska inte lägga dig i hur vi lever våra liv. Hans perspektiv tänker jag går ju förstås att förstå. Vem vill att lärarna ska lägga sig i familjens liv? Hur ska man tänka kring gränser där?
Nej, men jag tänker att vi ska lägga oss i när det är någonting som går emot liksom, de värden som är fundamentet i Sverige. Och jag skriver också om det här liksom, kulturkriget, om man ska kalla det. Det är ju väldigt mycket som slängs i debatten kring så, var är det, vad svenska, är det här svenskt, är det inte svenskt och så vidare. Vad är svenska värderingar? Och jag tycker att någonstans så får vi bara sluta hålla på skyttegravskrig om det och tänka sig, det som skrivs fram i våra grundlagar, det är de värdena som alla vi ska stå upp för. Jämställdhet mellan könen, lika rättigheter och möjligheter, fri åsiktsbildning, långtgående yttrandefrihet och de här delarna. Det är det som jag tänker att vi ska liksom fokusera på och stå upp för i alla lägen.
Mm. En praktisk fråga kring hur du väljer att gestalta de här sakerna i boken. Du kan ju beskriva hela scener, möten, långa dialoger med föräldrar och annan skolpersonal. För det första, är de så att säga korrekt återgivna? Har du verkligen, minns du verkligen hur orden föll? Och det andra är, liksom, är det okej att återge den typen av möte mellan föräldrar och myndigheter på det sättet? Hur tänker du det?
Nej, men alla sakförhållanden stämmer. Allt det här som har hänt. Sen har jag byggt upp scener utifrån alla de. Jag har haft många samtal kring alla de här delarna.
Okay,
och sen har jag liksom skapat ungefär hur det går till, så att säga.
Det är typ, vadå, som man säger, det som idealtyper? Alltså,
ja,
så här
som det oftast är. Ja, okay. Precis. Men sen är det ju inte, och sen vissa delar, men jag har ju liksom inte, det är klart att jag minns inte exakt vad jag sa för någon dialog för 10 år sedan. Men jag har haft väldigt, väldigt många samtal under de här 20 åren. Och det är oftast på det här sättet som
okay, men då ska man alltså inte läsa boken som rent dokumentär när det gäller enskilda scener?
Nej, men då hade ju liksom de här personerna gestaltas på ett annat sätt.
Mm. Då är jag med. Ja, du nämnde det här med att vara kulturrelativist. Bara så alla förstår, vad betyder det?
Nej, men det är ju att man relativiserar med hänsyn till kultur. Alltså det här är deras kultur och den får vi inte kritisera.
Det är okej att de gör så för att de kom från det landet eller tog på den guden.
Precis.
Eller så.
Och om man då kritiserar det så är det liksom, det kan man inte göra för att man måste ju förstå hur det är.
Hur utbredd är den uppfattningen?
Jag tror att det varierar lite olika verksamheter, men generellt så upplever jag att den är utbredd. Mm. Och det är ju också ett problem. Jag har funderat jättemycket på det, för jag blir kallad islamofob och rasist stup i kvarten. Så har det varit i liksom 10-15 år.
Jag kan säga det, alla anständiga liberaler har blivit det i Sverige de senaste 10-15 år, så du behöver inte vara ledsen.
Nej, precis. Nej, men så, det är klart att i början var det jobbigare än vad det är nu, såklart. Men sen, det är klart att det på något sätt gör ont, för det är så långt ifrån mina värderingar.
Det är ju meningen att det ska göra ont.
Ja,
förstås.
Det är därför man gör det. Och då, problemet är ju när man slänger sig med de här, det är det spills av vargen kommer. För det är klart att det finns rasism och det finns hat mot muslimer som är helt oacceptabelt, givetvis. Men problemet är ju att man framställer ju någonstans förövaren som ett offer när de våldsbejakande personer i de våldsbejakande miljöerna slänger sig med de epiteten till höger och vänster. Så det gynnar ju inte den gruppen de säger sig skydda, så att säga, eller stå upp för.
Vi ska snart in på andra områden, men jag måste bara fråga, många kanske hörde talas om att för några år sedan så var det ju många föräldrar som var kritiska mot dig när du var då biträdande rektor i Husby gårdsskolan, tror jag det var. Jag vet inte i vilken mån du kan prata om det, men ja, vad handlade det om?
Nej, men det handlade om att jag hade skrivit en krönika om 2 rapporter, en från Göteborg och en från Malmö stad, om just det här med att personal upprätthåller hedersnormer. Och jag drev ju en tes då, som också lyfter i boken, där att vi kanske behöver ha mer central rekrytering i de utsatta områdena för att försöka minska det. Och sen tog jag ett exempel i den boken från när jag jobbade i Rinkeby, där det var en flicka som kom tillbaka från semester med slöja, tror jag att det var. Och då hörde, då sa läraren till föräldern som flickan hörde, var bra att hon har tagit på sig slöja, eller var fin och var något sånt. Mm. Och min poäng med det var att visa så här, vi som personal ska inte lägga oss i hur barn är klädda. Och så länge de inte blir tvingade till någonting, givetvis.
Mm.
Okay. Och då var min tanke så här, om en elev hör att fröken säger till mamma vad bra att jag på mig, om inte hon vill då så kommer hon troligtvis inte be om hjälp, för att hon hörde ju.
Nej, det är klart.
Så att det var det, och då tolkades det. Och sen var ju rubriken typ så här, flicka med slöja fick mig att insåg problemet eller något sånt. Men sen så, jag hade jättefin dialog med föräldrarna, så det löste sig.
Ja, vad skönt. Du, vi ska gå vidare och prata lite pedagogik. Det här är ju väldigt intressant. Du ska få ta ett exempel i boken, för jag tycker exempel är roliga. Det handlar om olika sätt att lära sig huvudstäder i Europa. Kan du inte bara återberätta den lite? Hur man kan göra och hur man ska göra?
Nej, men jag har ju suttit och nördat ner mig i explicit undervisning och direct instruction under många år. Och hur man kan jobba, alltså hur man kan konstruera undervisning utifrån hur vi vet att barns hjärnor tar till sig information och bearbetar information och lägger långtidsminnet. Och då finns det liksom olika undervisningsideologier i Sverige. Så jag tar två exempel, samma lektion, men det är två olika sätt. Det ena sättet är ju att man... Ja, men att man går in i klassrummet och säger så här, idag ska vi jobba med, nu drar jag till sin spets då, idag ska vi jobba med Europas huvudstäder. Kan ni någon huvudstad? Och säger någon så här, Frankrike heter Paris för där bor min moster. Och någon annan vet att Grekland heter Aten för där har de varit på semester. Och någon tredje vet att Berlin är Tysklands huvudstad för där har de varit. Men ingen i den här klassen kan ju alla städer eller vad som är signifikant för en huvudstad. Men om man jobbar mer utifrån science of learning, alltså utifrån mer kognitionsvetenskaplig grund, där är ju poängen att man ska ta hela gruppen från kan inte till kan. Och då spelar det inte så stor roll om några elever kan någonting om det man ska jobba med. Därför att alla elever ska ju lära sig det här från grunden.
Ja, för det första exemplet, det är snarare så här att jag går in och kollar vad ni kan från början.
Ja, och
så
sen ska jag fylla i luckorna.
Ja, och så blev det, du gav ju exempel på att någon svarade då att Madrid ligger i Portugal, och så svarade någon, nej men det är inte riktigt rätt, men vad heter Portugal? Så blir det liksom väldigt konstigt.
Ja, och då har du elever i klassen som du kommer tappa, som inte vet om lektionen handlade om mostern i Paris eller Madrid eller vad handlade den om. Där, men om man går in och jobbar utifrån science of learning, då är det snarare så här, idag ska vi jobba med huvudstäder, ni kommer lära er de här huvudstäderna, och så skriver man ner dem, man pratar om dem, man upprepar, och man ofta jobbar man med mini whiteboard. Och det är olika sätt att se på undervisning. Om man tänker att du ska gå in, ta reda på vad de kan och sen fylla i luckor, eller gå in i ett klassrum och tänka att nu ska jag ta hela gruppen till den här kunskapsnivån, och så gör vi det tillsammans som ett team.
Mm.
Det är olika sätt att se på lärarens roll och på undervisning. Så jag tar liksom två lektioner och visar på, jag drar det till sin spets för att man ska förstå skillnaderna verkligen.
Mm.
Och då får jag ofta höra att det här är auktoritärt, därför att man tar inte hänsyn till elevernas åsikter och tankar och så. Men när man lär ut faktakunskaper, då är det inte läge att ta och liksom att ta så mycket kring elevernas fakta eller till elevernas tankar och så vidare. Utan syftet med det är att alla elever ska få likvärdiga chanser att följa med och förstå. Och det är därför man bara ställer frågor på det man redan undervisat om. Därför att om du låter elever börja prata om massa andra saker, då kommer det finnas elever i det klassrummet som inte förstår, inte hänger med. Och de kommer inte tänka att jag hänger inte med för att mina föräldrar inte har lärt mig det här, eller vi har inte varit på det här museet eller rest till den här staden. De kommer känna sig dumma. Och att barn känner sig dumma är inte en bra liksom, bas för att tycka om att gå i skolan och lära sig.
Mm, jag köper vad du säger. Rent anekdotiskt kan jag berätta att när jag gick i tredje klass så hade vi, vissa av oss valdes ut då för att ha lite extra undervisning i geografi, vilket bestod av att en tant skrev på tavlan massa geografiska fakta och vi skrev ner böcker. Och alltså det där med Mount Everest, 8848 meter. Jag minns precis på tavlan det stod. Jag minns hur solen föll ner över det. Jag minns Missouri, Mississippi, 680 kilometer lång. Jag vet precis hur det var liksom då. Så det var verkligen så på den tiden, även fast det här var på det flummiga 80-talet. Så
jo, men det här är ju inget nytt. Så här man forskar sedan 50-60-talet. Vi vet att när vi bearbetar informationen på det här sättet så flyttas det till långtidsminnet. Och sen behöver vi lära eleverna minnesåterkallning, retrieval practice. Hur ska de sedan aktivt återkalla och använda informationen när de behöver det? Och det sättet att undervisa handlar inte om att vi inte är intresserade av barnens tankar och åsikter och så. Men man skiljer på att lära sig faktakunskaper och sen analysera och prata om det. Det gör man liksom inte samtidigt och i en mishmash. Utan först lär vi oss och sen tänker vi kring det vi har lärt oss.
Ibland hör man ju att vi alla har olika sätt att lära oss, eller att i alla fall finns några olika grundtyper, alltså olika lärstilar och så vidare. Är det sant eller funkar samma modell för alla?
Det är en neuromyt, en hjärna är en hjärna.
Så det går att köra.
Alla lär sig på samma sätt. Sen behöver man olika förutsättningar. Man behöver olika mycket tid. Men alla lär sig på samma sätt. En hjärna funkar lika här som i London eller Paris eller Singapore eller vad det nu är.
Nästa stora fråga. De pedagogiska insikter och färdigheter som svenska lärare får med sig från sin utbildning idag, stämmer de överens med vad du säger nu?
Nej, tyvärr inte. Det är väldigt häftigt tycker jag. Jag föreläser en del på research och olika andra konferenser eller ut och föreläser mycket i skolor. Och det lärarna säger när man förklarar det här sättet att ha genomgångar, konstruera undervisning. Alla säger bara så här, äntligen får jag lära mig någonting som jag kan använda imorgon och som jag vet kommer göra stor skillnad för eleverna. Och jag får ofta återkoppling efter några månader att kunskapsresultaten bara skjuter i höjden. För att lärarna använder mindre ordmassa. De är mycket tydligare i instruktionerna, de ställer bättre frågor, de följer upp att alla har förstått och de kan direkt sätta in stöd när elever behöver det. Så det är ett jättebra sätt att konstruera undervisning. Och nu pratar vi inte om innehåll i undervisningen, du kan ju fylla lektionerna med vad du vill. Men det här är själva liksom villkoren för att lära sig.
Några mer pedagogiska frågor. Att lära sig läsa är en förutsättning för allting annat. Där finns det också lite olika varianter, du skriver om ljudningsmetoden, så finns det något som heter helordsmetoden. Vad är det för skillnad på dem?
Nej, men när man pratar om phonics, det är strukturerad avkodningsträning. Då lär man ju eleverna ljud för ljud och sen sätter man ihop dem. Vilket gör att du sen kan läsa alla ord. För du har lärt dig alla ljuden och strategierna för att sätta ihop dem. Men när man jobbar med helordsläsning, då ska man ju lära sig betydelsen av ord. Liksom, alltså som att hela ord helt enkelt.
Titta på orden och känna igen dem. Eller?
Ja, men och det blir ju jättesvårt för andraspråkselever. Därför att de kommer köra fast så fort de har ett lite...
Och en lite ovanligare ord, nya ord.
Då blir det, fastnar ju ofta på liksom vardagsorden. Och det duger ju inte när man sen ska klara en akademisk utbildning.
Men ändå så tycker jag, det finns ju en del saker som talar för att svenska skolan ändå funkar rätt bra. Du skriver ju någonstans att när det gäller då elever där båda föräldrarna är födda inom landet, då har vi de bästa skolresultaten utanför Östasien i Sverige.
Så är det. Där sopar vi banan, men inte i alla ämnen då. Man har ju tittat på, vad är det, matte, NO bland annat, 4-8. Vad är det, TIMS? Där, de elever med starka hemresurser ligger ju bäst utanför Östasien. Men vi lyckas ju inte med den elevgrupp då som har svaga hemresurser.
Men vad skulle du säga om svenska elevers kunskap? Vi får ju olika rapporter, det mäts ju på olika sätt det här. Går det framåt eller bakåt just nu?
Nej, men det går ju jättebra för de elever med starka hemresurser. Och det går ju inte alls bra för de som har svaga. Man gjorde en uppföljning på TIMS, var det väl? Där man tittade på då, vad hände mellan årskurs 8 och 9 för elever med svaga hemresurser.
Då gick det bakåt.
De försämrades.
Det är grymt deprimerande faktiskt.
Det är otroligt bekymmersamt. Och därför, så det är därför jag skriver mycket i boken också. Vi måste se det här på liksom tre problem. Det ena är skolsystemet. Där måste vi göra förbättringar. Vi måste förändra undervisningen. Och börja gå och undervisa utifrån principerna i science of learning. Men sen måste vi få studiedisciplin. Och då måste vi bygga skolkultur. Därför att våra elever måste vara tyst så de kan tänka en tanke färdigt. För det påverkar inlärningen jättemycket om du aldrig hinner börja förstå och befästa.
Och är det lösningen på stök och stoj? Är det skolkultur alltså?
Nej, men det är ju grunden för att kunna skapa trygghet och studiero och studiedisciplin. Det är ju att ha en gemensam skolkultur.
Och vad behöver den bestå av för institution eller världen eller vad man ska säga.
Nej, men jag tänker så här, när vi tar emot elever i våra utsatta områden, då kanske de kommer från 20, 30, 40 olika länder. Det kan variera, olika år, olika skolor. De har ju också 20, 30, 40 olika normsystem med sig i bagaget. Mm. Och då sitter det elever med olika normsystem som dessutom uppfostrade på utifrån olika kulturella normer. Jag har ju ett kapitel som handlar om just barn och fostran i olika kulturer. De sitter också i samma klassrum. Några där man har haft väldigt strikta regler från när man är litet barn. Och andra där man tänker att man lär sig med åren och man får liksom... Barn ska vara barn som har tränat, inte beteende tidigt. Plus att de olika normsystem, de sitter i samma klassrum.
Mm.
Och de har dessutom kanske 10 olika språk och de är väldigt svaga i svenska språket allihopa. Och i en sån studiemiljö, då måste skolan vara en gemensamhetspunkt liksom. Där vi bygger skolkultur utifrån principen om broken windows-teorin. Det vill säga att man gör en stor sak av de små sakerna så att det inte, så att det inte blir kränkningar och våld. Och vi måste förstå att skolan handlar inte om jag, utan om vi. Hur kan vi som skola bli en miljö där alla tar ansvar för allas rätt att lära sig och må bra? Så att skolkulturen måste bygga på gemensamma regler, gemensamma konsekvenser som alla upprätthåller. Och sen att vi jobbar med att bygga språk och träna förmågor som koncentration, följsamhet, uppmärksamhet tidigt. Så att bygga skolkultur där vi har samma lagtröja på oss är jätteviktigt för att sen kunna jobba med studiedisciplinen.
Mm. Du, i och med att det är då utlandsfödda eller barn till utlandsfödda som är de som har svårt i skolan, kan man säga då att svenska skolans problem egentligen är ett invandringsproblem? Att hade vi inte haft invandring så hade vi inte haft några problem?
Jag vill inte säga att det är ett invandringsproblem. Jag ser inte barn som problem överhuvudtaget. Men vi har ju skolor, bland annat det är de skolor jag har jobbat på de senaste 20 åren, där vi har elever från hela världen, vilket är en fantastisk miljö att jobba i. Men då måste ju vi tänka på hur vi jobbar. Alltså vi måste bli bättre för att kompensera. För de här barnen väljer ju inte vart de är födda eller med vilka föräldrar och så vidare. Men... det är klart att våra elever kan lära sig precis som alla andra barn. Men vi måste göra det på ett bättre sätt. Jag köper inte att våra elever inte skulle kunna det. Jag hatar låga förväntningar. Jag skriver ju om den välvilliga rasismen i boken. Där man har olika måttstockar för olika elever beroende på var de kommer ifrån. Och det är fördomsfullt och jag tycker att det är djupt omoraliskt.
En fråga till angående det här med stök, eller om vi ska prata normer. Vissa områden i Sverige och vissa barn har ju drabbats av ett normsammanbrott. Det här med att vi har barn som mördar och tar sig uppdraget att döda andra. Det är förstås en liten grupp barn, men har du märkt någonting i ditt arbete av det normsammanbrottet så att säga?
Nej, men jag skriver om en rapport från BRÅ där man ser att när man koncentrerar elever på skolor med socioekonomiskt alltså stora utmaningar, då ökar sannolikheten att begå våldsbrott med 59%.
Mm.
Och de säger att lösningen på det är ju att ha principfast användning av regler och konsekvenser och tidigt träna förmågor som uppmärksamhet, koncentration och följsamhet. Och att man tränar, alltså vi ska inte påverka elevernas personligheter. Det är i grunden en auktoritär tankefigur. Vi ska ju rusta dem med karaktärsdrag som att vara snäll, jobba hårt, vara respektfull och så vidare. Det är karaktärsdrag som alla våra barn behöver få med sig från skolan. Det är därför också är så otroligt viktigt att vi förstår kraften i en gemensam skolkultur. Därför att i den här miljön där det sitter elever med olika uppfostringsnormer, olika språknormsystem, bakgrunder, olika trauman de har med sig. I en sån miljö så måste skolan vara den här som liksom, det här, vi som jobbar i skolan måste bestämma oss för vilken skola vi vill ha och hur tar vi oss dit. Och sen måste alla kavla upp armarna och göra det jobbet helt enkelt.
Men om du kanske inte varit med om det, men om du ändå skulle höra att en elev på din skola, en 13-14-åring, dödat en annan människa, då har man ju gått så långt. Alltså, vad gör man i det läget?
Ja, så alltså, det får ju de rättsvårdande myndigheterna givetvis.
Jo, men hur påverkar? Alltså, det måste ju säga någonting enormt om, ja, men återigen, normsammanbrottet som har inträffat i den sociala miljön.
Ja, sen är inte det bara elever. Alltså, om man tittar på de barnen som har varit involverade så är det väldigt många barn från socioekonomiskt starka områden också. Mm. Så det är ju det är verkligen ingenting. Det är det som man har pratat mycket om, som har skrivits mycket om, att det är också från medelöverklassområden.
Ja, men absolut. Det spelar ingen roll var det kommer ifrån, för ändå att det går så långt. Hade vi haft när vi hade 13-åringar, vi har haft 13-åringar som mördat, men det här kanske skedde en gång per decennier. Nu sker det enormt mycket och det verkar ändå vara koncentrerat i vissa miljöer då, de här gängkriminella miljöerna. Det låter för mig som någonting, ja, jag vet inte vad man gör. Vad börjar man ens då? Liksom?
När man börjar med att jobba med broken windows-teorin, att man tidigt uppmärksammar normbrytande beteende. Vi måste vara, det är därför jag tycker det är så otroligt viktigt att ta tag i språkbruk tidigt. Att ta tag i kränkningar, mobbing och sånt som sker. Och skillnaden på en skola som är välfungerande mot en som inte fungerar, det är att på en skola som inte fungerar, då kan man ha jättebra rutiner för att hantera saker som händer. Och så händer det saker och så löser man det. På en välfungerande skola, då har du ju en bas med liksom en gemensam skolkultur som i sig kommer förhindra att det händer massa saker. Så att vi ska inte bara titta på hur hanterar vi incidenter. Vi ska ju förebygga att det händer. Och då tänker jag att det är jätteviktigt att vi inte accepterar språkbruk, alltså kränkande språkbruk. Det är ofta det som är upprinnelsen till att det blir konflikter och slagsmål och så vidare.
Mm.
Och att vi ser till att alla elever följer med i undervisningen. Det är en jätteviktig del.
Du skriver några exempel när det gäller just barn med normbrytande beteende. Jag ska säga det igen. Små barn som uppvisar beteende som vi annars brukar se hos trotsiga tonåringar. Menande blickar, smackande i gommen och subtila hot. Och så att andra elever kysser dem på handen eller skyndas och hämtar mat åt dem. Alltså, det låter ju helt bisarrt. Var kommer sånt beteende ifrån?
Ja, det kommer ju. Dels kommer det från hemmet såklart. Det kan komma från området. Eller så är det bara liksom någonting som de gör för att de vill vara med. Och det är ofta inte de elever med väldigt stark självkänsla som har det här, som passar upp eller liksom på
det
sättet.
Nej, det kunde man nästan gissa.
Det är ofta, och det kan ju ofta tänka så här, det här är mitt sätt att bli någon i området. Det är mitt sätt att få kompisar. Så där behöver ju vi som skola hjälpa de här barnen.
Men den som låter sig passas upp, den som liksom utövar och så subtilt hotar sin omgivning.
Ja, men de behöver ofta inte göra så mycket, utan andra elever tillskriver ju också de makt och inflytande och det här är liksom möjligheten att, eller rätten som de tar sig.
Men har det att göra med så att säga kriminella strukturer i området? Alla vet att storebrorsan hans är mäktig i gänget, eller kan det vara sådana saker?
Nej, men alltså det behöver inte handla om familjer där det finns kriminalitet, utan ofta är det elever som har väldigt svårt att själv skapa relationer. Så då, där behöver vi vuxna hjälpa dem väldigt tidigt. Och det är det jag menar, vad därför grundidén i Broken Windows är så bra. Därför att det handlar ju om att ta de här små subtila signalerna och gärna sätta in stöd och hjälpa eleverna så att det inte eskalerar. Så att det inte eskalerar till att man springer ärenden och så vidare.
Du, vi ska gå vidare och hinna prata lite om hur skolan är organiserad idag med friskolor och kommunala skolor. Ja, du gör en jämförelse här återigen med Formel 1 och Ferrari-bilar.
Jag älskar Formel 1, det är ju min grej.
Kan du bara dra den? Det är en ganska bra jämförelse som visar hur du tänker.
Ja, men jag har ett kapitel som heter Styrskolan som är Ferrari. Och nu går det ju inte toppen för Ferrari i Formel 1. Det var länge sedan de tog en titel. Nej, men vad jag menar är att när man läser reglementet för FIA och Formel 1, eller FIA har ju Formel 1, då är det ju så här, det är 340 cm mellan hjulbasen, man har samma däck, eller ja, samma uppsättning däck, man har maxvikt, man har ett budgettak och så vidare. Det är ju väldigt regelstyrt. Och det gör ju att det blir liksom konkurrens på hyfsat lika villkor. Bilen har liksom grundläggande samma beskaffenhet. Du kan inte göra en framvinge som ser ut hur som helst. Eller, du kan inte ha en dubbel så stor bränsletank för att slippa göra två depåstopp eller vad det kan vara. Och jag menar på att vi behöver tänka på samma sätt i skolan. Jag vill ju ha en skola som styrs av regler. för att skapa samma förutsättningar för alla elever, lika goda förutsättningar för alla elever. Så att jag tycker att vi borde styra skolan mer som Formel 1, med mycket tydligare regler. Kring, alltså, nu är det på gång att man ska reglera lärarnas undervisningstid. Vi behöver se över klassstorlekar i de socioekonomiskt starka områdena framförallt, där de ofta är väldigt stora. Vi behöver reglera upp, för nu är det så här, nu har vi mål. Då har staten satt upp massa mål för skolan. Och så säger de så här, men ni får själva lista ut hur ni ska nå dem. Och det blir ju inte bra, därför då kommer alla försöka uppfinna hjulet på nytt och hitta sitt sätt att göra. Och när man går och tittar på liksom skolforskning, jag läser otroligt mycket skolforskning, så finns det ganska tydliga gemensamma nämnare för vad som faktiskt funkar bäst. Och då menar jag på att då är det vi ska göra. Mm. För jag har ju en syn, jag är helt grundad i den synen, att jag tjänar eleverna. Jag kommer aldrig ha min lojalitet hos några andra än eleverna. Och jag kommer alltid göra det som krävs för att de ska lyckas. Oavsett hur mycket motstånd jag får, så kommer jag alltid stå upp för det.
Men om vi fortsätter prata friskolor och ta Formel 1-jämförelsen, är de ett stall som så att säga tar lite genvägar då, för att de ser till att de har elever som kanske kan passa lite större klasser, kan man spara pengar på det, som inte behöver samma hjälp, som inte behöver, är det så att säga det som blir oschysst?
Ja, men det oschyssta är att vi till exempel har fritt skolval där man har köer. Man får kö. Mm. Det innebär att de systemsmarta kan ställa sig i kö väldigt tidigt. Mm. Och andra kommer aldrig ha chans att komma till de skolorna.
Så det är ingen riktig valfrihet på det sättet?
Nej, det är, alltså, den enda valfriheten för mig som har min grund i liberalismen, även om jag inte har något med partiet att göra. Så den enda valfriheten som betyder något, det är elevernas valfrihet att faktiskt ta sin väg i livet. Och då behöver vi ett skolsystem som ger alla elever lika bra förutsättningar för det. För de måste ju lämna liksom nya med fullständiga betyg. Och om man tittar i förorten, i våra utsatta områden, så är det drygt 30% av eleverna som går direkt till individuella programmet. Inte ens hälften tar gymnasieexamen efter 4 år. De går 1 år extra, de tar ändå inte gymnasieexamen. Mm. Och det är ett sånt fruktansvärt svek. För då säger vi till eleverna, när vi inte rustar dem med de betyg de behöver för att kunna välja själva vad de ska göra, då tar vi oss rätten att bestämma att de inte ska få gå gymnasiet. Och jag tycker det är så fruktansvärt elakt mot eleverna.
Dagens friskolesystem, marknadsskola som det kallas av kritikerna, går det att reformera eller behöver det göras om i grunden så tillvida att exempelvis skolkoncerner och så inte finns kvar längre?
Nej, men jag har själv jobbat i friskolor många år. Jag har inget problem med skolor. Vi behöver skolor för att utbilda våra barn. Men vi behöver ju landa eller komma tillbaka till att vi skapar ett system som ger elever de allra bästa förutsättningarna, och sen får de som vill bedriva friskolor i det systemet.
Ja, men hur ska det systemet vara behöver ändra?
Som det är nu så tar man ju hänsyn till vad aktieägare och skolkoncerner vill när man utformar skolpolitiken. Mm. Och det är djupt oetiskt som politiker att göra det, därför då tänker de inte på eleverna, och det gör mig frustrerad.
På vilket sätt tar man hänsyn till
Nej, men till exempel att så här kan vi inte göra, för det passar inte friskolesektorn, eller så här kan vi inte göra, och det, för så här, vad håller de på med?
Bör man kunna få ta ut vinst när man driver skola?
Alltså, jag har ingenting emot själva vinstuttaget. Problemet är incitamenten som skapar överskott. Och det är ju som du sa, att man... Vi har ju skolpeng som är väldigt orättvis, där kommuner inte får ersättning för att de behöver skola i alla geografiska delar av en kommun. Friskolor får ju betalt för kommunens ansvar. Sen har vi skolvalet. Jag tycker inte vi ska aktiebolag. Jag tycker det ska vara en helt ny associationsform som är helt liksom, utifrån vad som är bäst, så att vi får mest pang för pengarna helt enkelt.
Du, vår tid håller på att rinna ut. Vi ska försöka sammanfatta det här lite. Gå in på politiken. Regeringen har ju gjort en del i skolfrågan under den här mandatperioden. Eller, det brukar ju regeringen alltid göra. Men nu har vi en ny läroplan och kursplaner på gång. Nytt betygssystem också. Vad tänker du om det?
Nej, men det är bra. Jag sitter själv som expert, så jag är lite partisk.
Ja, du har varit med och pratat om det i podden till och med.
Ja, jag var expert i utredningen och sitter nu som expert i Skolverkets grupp då, som jobbar med kursplanerna. Så de tänker jag, jag har ju varit väldigt orolig, eller fortfarande har jag viss oro kring att, men vi försöker vara grindvakter och hålla liksom utredningens intentioner, att vi inte ska göra avsteg från det för mycket. Mm. Så att jag är ändå hoppfull. Jag tänker att det kommer till slut bli bra, även om det är en krokig väg dit.
Om du tittar framåt då, om du ska nämna en eller två eller tre åtgärder som politikerna behöver göra för att förändra svensk skola, vad är det viktigaste då?
Nej, men de behöver genomföra reformer utan undantag. Och sen får de friskolor som vill driva skola göra det. Jag vill se att man fasar ut aktiebolagen, skapa en ny associationsform. Mm. Jag vill se att man ser över skolpengen. Det är också en del som jag har tänkt på, som jag skriver om i boken. Det är så här, vi har ju skolpeng per elev i Sverige. Mm. Det är ju också ett problem när det kommer till hedersrelaterat, alltså arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Därför att om skolpersonal, det här är en del rektorer som har fått mig att tänka kring, det är att man är jätterädd att elever ska byta skola. För då försvinner ju skolpengen. Mm. Vilket gör att man kanske inte tar de här samtalen som leder till de här konflikterna. För man är så rädd att de ska byta skola och man tappar pengar. Det är också väldigt svårt som lärare och rektor om man får stämpeln att vara intolerant och rasistisk och så vidare. Vilket jag har fått slängt på mig under många år.
Men hur ska skolpengen reformeras? Ska den inte vara individuell längre? Eller hur ska
det bästa hade varit klasspeng. Att man får, för att kostnader ligger ju per klass, inte per elev. Och sen tänker jag att kommunen måste få ersättning för utbudsansvaret givetvis. Det tänker jag är jätteviktigt. Jag tycker vi ska ha ett gemensamt skolval utan några köer. Och liksom, det har ju varit en del reformer på gång, men då blir det alltid en massa undantag och sen så liksom kan de inte komma överens och så läggs det ner. Och
men vad betyder gemensam skolval? Innebär det att
man har inga köer. Alla önskar skola inför att man börjar skolan när man är 6 år.
Mm. Och då måste de friskolor som, de får inte säga nu är fullt, utan vi...
Jo, men alltså, det är klart att skolor kommer att vara fulla. Det är kommunala skolor också. Husen är ju byggda som de är. Ja. Men då är det ju samma regler för alla. Då kanske man lottar eller att man har alla
antagningsregler. Ja, okay.
För det är klart att, jag menar, är det 1500 som söker till en skola som har 900 platser, då kommer några inte få plats.
Har du hunnit få mycket reaktioner på boken än så länge?
Ja, men en del. En som hade bevakat skolan i 20 år sa att nu förstår jag vad segregation är för någonting. Mm. Det var och flera har sagt att det är den bästa boken de har läst om skolan, vilket jag så här, säger det för att du är snäll med. Jag är jättefinare. Många som säger att nu kommer jag också våga att ta de här samtalen. Och det gör mig jätteglad. För jag tänker att vi ska inte vara rädda för att skapa dålig stämning. Vi måste stå rakryggade upp för våra elever. Att flickor och pojkar har samma rättigheter och möjligheter. Det finns inga undantag. Det finns inga ursäkter från att gå från det. Och jag tänker också så här, vi har alla elever, 6-16 år i våra skolor, under 10 år. Det är de mest formativa åren i deras liv. Vi har tillgång till alla föräldrar. Om det är några som ska jobba med integration så är det skolan. Mm. Alltså vi har ett guldläge. Men då måste vi ta oss tid och sätta oss ner i lugn och ro och spegla föräldrarna, guida dem in i samhället och liksom stötta och hjälpa dem. För Sverige, alltså jag skriver om så Ajan, jag skriver om Esma och olika elever. Det här är deras land lika mycket som mitt.
Ska man säga det att det här är alltså ett, vad ska man säga, integrationspolitisk bok i lika hög grad som det är en skolpolitisk?
Jag menar ju att skolan i de utsatta områdena är den främsta motorn i integrationsarbetet. Vi måste bli den främsta motorn i integrationsarbetet. Och jag beskriver hur det ska gå till.
Mm. Och det viktigaste skulle du säga, det är då att lika behandling är det som du pratar om mest då?
Nej, men alltså vi behöver stå upp för de värden som skrivs fram i våra grundlagar. Och det är fri yttrandefrihet, det är fri åsiktsbildning, att man har lika rättigheter och möjligheter. Alltså, om man inte vågar stå upp för det, då kan man inte jobba i utsatta områden. Alltså man måste titta på sig, man måste se sig själv i spegeln. Och också, jag tänker ofta så här, vad är man för människa om man inte står upp för det? Och där måste vi stå tillsammans och liksom stötta varandra. När vi får motstånd och när vi blir kallade de mest avskyvärda sakerna som inte alls stämmer. Liksom. Men där måste vi som jobbar i skolan stå enade tillsammans.
Mm. Stå upp för de värdena. Det får bli slutord idag. Stort tack Linnea Lindqvist för att du var med
tack
i podden idag.
Tack så mycket.
Tack också till er som har lyssnat. Jag ska bara kort avsluta med att påminna om vårt erbjudande till er som lyssnar på podden. Och det är ju att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ där. 2 månader, helt gratis, samtliga artiklar och samtliga poddar. Och dessutom får ni dela digital tillgång med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ direkt. Se att Linneas bok, vi ska upprepa vad den heter. Kan du berätta vad den heter nu?
Vad jag pratar om när jag pratar om skolan. Utgiven på Sveriges bästa förlag, Mondial.
Mondials förlag, precis. Och den köper man förstås där böcker köps.
Precis. Läs den och kommentera. Och ni får gärna kontakta mig, kritisera mig. Jag vill prata om hur skolan kan bidra till en bättre integration. Mm.
Stort tack för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.